ingenting är för dåligt för att inte kunna vara så billigt att det blir en bra investering. Hej, du lyssnar på Antilop med Mr. X och Mr. CD.
Mr. CD?
Det är du som är Mr. X.
Du är Mr. CD.
Idag är det jättevarmt på kontoret. Vi är supertaggade.
Ja, överhettade.
Marknaden är het, också överhettad. Jag undrar vad vi ens gör här. En sjukdom, kontorsberoende. På tal om sjukdom så började jag lyssna på Fredrik Stens sommarprat. Han är hundcoach och han pratar bland annat om sin egen ADHD, om ångest och lite grann vad hundar kan ha för roll i samhället. Superbra prat. Jag tror att det kan vara årets bästa sommarprat, vågar jag säga redan nu.
Intressant. Jag lyssnade faktiskt på Benjamin Ingrosso och jag var förvånansvärt imponerad. Jag tyckte det var ganska väldigt känslosamt och skönt tugg att lyssna på om man ligger på stranden eller sitter på någon bänk någonstans och bara vill lyssna på någonting lätt.
Jag har ibland avfärdat honom som bara någon kändisunge och lite så smyginfluencer bakom Bianca. Men jag förstod både på dig och på Anna att han faktiskt imponerar.
Ja, men han är ju en talang liksom. Han är duktig. Han är väl Stockholms Michael Jackson lite grann. Men om man inte tar i för mycket. Men han är duktig.
Idag ska vi prata om Renault, fyra hjul och en bult, som han har kallat det hela min uppväxt.
Ja, vad är grejen egentligen med Renault? Vad är caset?
Egentligen är caset att ingenting är för dåligt för att inte kunna vara så billigt att det blir en bra investering. Det är lite av min och faktiskt också Howard Marks inställning. Det är liksom skräpe obligationsinvesterarnas konung. Det är helt enkelt så att även om någonting kanske kostade 1 en gång i tiden och nu bara kostar 0,01, om det då ändå är värt 0,02, det vill säga en 50-del av starten, då är det fortfarande 100% uppsida. Det är lite sådana saker som ligger bakom caset i Renault.
Men har de inte enorma skulder och menar, hur är marknadsandelarna på EV-bilar med Renault kontra GM eller Tesla? Ligger de inte lite underkant där?
Jämfört med GM och Tesla på vissa marknader så är det klart att de ligger efter. Men annars så är Renault etta, tvåa på flera marknader i Europa. De ligger långt fram i både Frankrike och Ryssland som är deras två stora marknader. De har bland annat varumärkena Dacia och Lada som är två ökända lågprismärken och skräpmärken. Lada gjorde förr i tiden bilar av papper. Det är ändå lite roligt. Men vad som är den stora grejen här, det är att när Europa öppnar upp till slut efter covid, och det gäller särskilt Frankrike som har haft riktigt tuffa åtgärder, då är det dags att börja sälja bilar, och inte minst då småbilar och gärna elhybrider, vilket Renault faktiskt ligger bland de första i Europa på de här marknaderna.
Jag tycker redan att man ser deras bilar rätt mycket här i Stockholm, men den här känslan IMO eller vad den heter, de kör ju bara de här Zoe-elbilarna som nästan står överallt. Så jag tycker ändå att man ser en liten trend där.
Mm. Innan vi fortsätter och prata klart här om Renaulten så kanske vi också ska säga att om vi får mer på slutet så tänkte jag prata lite grann om Dagens Industris vendetta mot mina innehav av Celio och Stockvik.
Man har slaktat det på senaste tiden.
Ja, vi får se om vi kommer dit. Men än så länge så är det i min största vän eftersom det har gjort att jag har kunnat öka innehaven rejält på låga nivåer. Och Stockvik ägde jag ju faktiskt inte ens några när kraschen kom. Så det var helt perfekt.
Det enda jag undrar det är när kommer en modejournalist skriva en säljreg på Bråse? Det är det enda jag vill veta.
Ja, det kan man väl kanske inte riktigt göra så. Men däremot så kan man ju kanske tycka att även ekonomijournalister ibland ska ha någon slags krav om att läsa på och göra riktiga analyser. Inte bara skriva roliga kåserier. Även om jag är en stor förespråkare för roliga, dåligt underbyggda men underhållande meme-artiklar. Det är kul och det bråser bra på.
Ibland blir det ganska mycket raljantsnack utan substans. Liksom. Ja, det är ingen värde i de där artiklarna ibland.
Nej, när man har en så stor och ändå betydelsefull plattform som han har på Dagens Industri, även om det är liksom Dagens Industri inte längre är någon riktig ekonomitidning, så det blir lite fel vinkel. Lämna humorn åt mig. Vi fortsätter med Renault. Okej, vi kan försöka snacka lite värdering här. För själva idén bakom Renault, det är egentligen bara en comeback från jättedåliga nivåer till lite så halvbra nivåer. Kursmässigt så låg den i flera år mellan 2015 och 2018 på mellan 80 och 100 euro per aktie. Och sen i covid-kraschen så föll den till typ 12 och sen studsade den upp och höll sig kring 25 ett tag, vi kan säga 2025. Det vill säga en fjärdedel av vad de låg in pre-covid i flera år. Man kan ju tycka så här att om inte världen fullständigt har förändrats sedan 2015 till 2018, då behöver Renault bara skärpa till sig till ungefär som den var förr i tiden i Frankrike och Ryssland. Och då plötsligt borde den kunna stå i fyra gånger den kursen.
Ja, för caset där är väl egentligen inte jättekomplicerat. Det är ju bara bilar. Diskontera bilar och räkna från Q1 till Q2 borde väl inte vara jättesvårt.
Nej, och vad som har hänt är att under 2020 så föll deras försäljning med 22%. Och samtidigt så föll vinstmarginalen, EBIT-marginalen från någonstans 4-5% till -1%. Alltså vi pratar verkligen små procenttal här egentligen. De gör alltså nett och jämnt förlust. Och får du tillbaka försäljningen så att den hoppar upp igen till sina lite mer normala 50 miljarder euro per år, då bör de också kunna få upp marginalen till vad som är målet, alltså det officiella målet på 3-5% rörelsemarginal om 3-5 år.
Och helt plötsligt då blir ju vinsten rätt stor.
Ja, då har du en vinst som motsvarar 25% av market cap till exempel. Alltså det blir någon slags P/EBIT 4. Det blir lite konstigt då, för då har vi inte räknat med skulderna. Det blir också på den nivån, vad ska vi säga, om de gör 2,5 miljard i rörelsevinst och så har de ett eget kapital på 25, det är 10% return on equity. Men price book bara är 0,4. Och Pressbook borde kunna vara 1 ungefär i alla fall.
Låter ju löjligt billigt.
Ja, och ett annat sätt att se det på, det är att de har ju, du pratar om skulder. Ja, de har mycket skulder. Market cap är alltså 10 miljarder, men enterprise value är ungefär 50 miljarder. Och då har vi genast en EV sales. Alltså vi har enterprise value på 50 miljarder och vi har sales på ungefär 50 miljarder. Så EV sales är på 1. Och det är inte jättebilligt. Men de kan absolut gå till, låt oss säga, till exempel 1,4.
Men har inte de någon taskig historia med den här, jag kommer inte ihåg vad han heter, jag har inte i bakhuvudet, den här fransmannen som äger, vad kan äga, 10-15% av Renault som var med i Nissan.
Han heter väl, är det Schweizer, är det han?
Ja, eller? Han rymde från någon domstol i Asien där någonstans.
Han rymde från Volvo bland annat.
Ja. Men hur ser historien ut?
Liksom, ja, jag kommer faktiskt inte riktigt ihåg vad liksom problemet med honom ska vara. Men visst, alltså Renault är som vi började med att säga, det är lite skräpigt. Det är fyra hjul och en bult. Och de har typiskt sett svängt upp och ner i förtroende och de har svängt upp och ner i lönsamhet. Det är också, franska staten äger 15% till exempel. Och Nissan äger väl 10%. Och sen är det liksom lite mer normala institutioner som äger. Så det är klart att Renault är i grunden en nationell stolthet som inte riktigt har skötts som den borde. Men det leder oss fram till dagens situation igen då, för det går i cykler. Den här aktien, ibland står den i 20 och ibland står den i 100 i några år. Och nu, just nu så står den i 35 ungefär efter en lite lagom comeback från coronadjupet. Och nu är det liksom dags igen för Renault att ta tag i allting. Och då har de lanserat sina ganska roliga nya initiativ. Det ena kallas för Renaultution. Det är nästan som man skulle vilja vara med på internationella presentationer när de lyfter fram det här namnet och folk ska skratta åt fransmännens försök att vara lite häftiga. De pratar också om, för i det här Renaultution så ingår att snäva ihop produktprogrammet lite grann och fokusera på det som är riktigt lönsamt. Försöka ha liksom färre olika drivlinor, alltså motorer och motorlösningar. och fokusera också på mer på lönsamma produkter än bara på volym och finnas på exakt alla platser av hela världen samtidigt. Det här låter väl liksom som ganska smarta saker, och du behöver inte vara särskilt kompetent för att lyckas med det. Skär bort det som bara inte funkar helt enkelt, det som har negativ marginal.
Brand Illusion låter ju nästan som någonting Elon skulle kunna säga.
Ja, och då skulle plötsligt kursen dra iväg hur mycket som helst för att han har förtroende. Trots att han aldrig har gjort vinst, men Renault har ju gjort vinst liksom 5 år i rad. De har ju en kul sak till också när de ska fokusera på att sänka kostnaderna, bland annat genom att de kan vara en del i ett mycket större inköpskonglomerat med Mitsubishi och Nissan. Då kallar de det här för Weapons of Mass Construction.
Bara det låter ju att man vill köpa direkt.
Jag tycker det låter lite grann som när USA skulle till Mellanöstern och leta efter Weapons of Mass Construction, och det spelar ingen roll hur mycket man letar, man hittar inga. Det kan vara samma sak här, men återigen tillbaka till den här värderingsaspekten. Och tack vare hävstången, om du kan gå från 1 gånger EV sales till 1,4 gånger EV sales, då tripplas kursen, tripplas market cap. Alltså kursen tripplas från 35 till 105 om du går från 1,0 till 1,4 gånger EV sales. Och 1,4 gånger EV sales, ja, vad ska du ha för tillväxt och vinstmarginal egentligen för att vara värd 1,4 gånger sales? Ja, i mina ögon växer du med 5% per år och har 5% rörelsemarginal. Då räcker det. Och det är där de ska vara några år. Och då har du 3 gånger pengarna.
Så vad är kontentan?
Kontentan är att det här är ju förstås absolut ingen rekommendation. Men
risk-rewarded känns ju löjligt bra.
Ja, och vi har ju köpt den här i Antiloop. Det är ett deep value case, verkligen. Du vill köpa någonting på mindre än halva gången boken. Du kan köpa någonting som kan gå upp 3 gånger utan att överhuvudtaget börja fundera på att det ska vara dyrt eller någonting. Den ska också dit utan att det här ska bli någon vinstmaskin. Utan vi pratar om en tillverkande plåtbockare som ska nå 5% rörelsemarginal. Det ska inte vara svårt eller omöjligt att nå dit, och det ska ju heller absolut inte behöva vara slutstationen. Särskilt inte om de får lite traction på just småbilar i Frankrike, Ryssland, billiga hybrider. Du har väl tittat lite grann på kursen också?
Ja, jag tycker alla de här value stocks graferna ser nästan likadana ut. Ta vilken som helst, Walgreens eller något liknande, så tycker jag alla ser likadana ut. Det enda som jag har lite problem med är att jag tycker att om man kollar Nasdaq mot Russell eller value eller vad nu blir, så tycker jag att large caps kommer nog vara ganska dominanta i framtiden, eller åtminstone de kommande 3-4 månaderna, där jag ser att de har ett litet övertag över value just nu. Utan det är bara lite sån här quarterly negativt mönster som jag har i min lilla bok. Men att skala in här eller i vilket annat value case som helst tycker jag ser ruggigt bra ut.
En sak som jag också tycker är lite kittlande, som jag fångade upp från Goldman Sachs senaste morgonbrev, är att trots att vissa relativa inflationsförväntningar eller inflationsrörelser mellan Europa och USA, trots att de har då spreadat isär så att inflationsförväntningarna i Europa har sprungit upp, så har Eurostox tappat mot Standard & Poor. Tidigare så har de här trackat varandra ganska jämnt, så att när man har sett inflationsförväntningar i USA eller i Europa drar ifrån dem i USA, då har också Eurostox följt med upp. Men nu har de inte gjort det. Och det kan helt enkelt bero på att USA har dragit ifrån liksom lite extra mycket.
Det är bara förtroendemässigt. Deras liksom balance sheet de senaste veckorna. De köper ju 5- och 10-åringar som galningar ifall du kollar på den kurvan. Så det är ju...
Precis, det är Fed som drar det här, tror jag.
Ja, det är ruggigt mycket inflöden.
Men det betyder också att tittar man på de här gamla korrelationerna, eller gamla, men som har gällt ett par år och sen som nu har spreadat isär i någon månad egentligen bara, då kan det ha skapat ett bra köpläge att våga trada post-covid-recovery i Europa mot USA. Alltså man har sett recovery i USA tidigare. Man har vågat handla den där tidigare.
Ja, sen bara generellt, det arbitraget England, futsin mot, eller stocksen mot USA känns ju också nästan för bra ifall man vill ha någon slags value i sin portfölj.
Vilket sa du nu? Stocksen eller UK?
Nej, bara UK eller vad som helst i Europa. Liksom. Du kan ta kacken, du kan ta vad som helst. Så tycker jag att det känns... När den väl breakar så kommer den breakas otroligt mycket mer än vad USA kommer göra.
Just det, tillbaka förresten lite grann till, till Renault här, för du pratade lite om elbilarna innan. Jag kollade upp lite, lite siffror här på vad Renault egentligen gör storleksmässigt. Vi kan ju jämföra då med Tesla. Renault säljer ungefär 3 miljoner bilar per år. Nu i det här klena första kvartalet här, då de fortfarande påverkade av coronanedstängningen, så sålde de 665 000 bilar totalt. Det vill säga att det är ju fler än vad Tesla någonsin har sålt på ett helt år. Men dock i år så ser det väl ut som att Tesla totalt ska komma upp i över 665 000 bilar. Så, men det är alltså vad Renault säljer ett dåligt kvartal bara.
Och då ska man också tillägga, då har du också köpt den här autonoma självkörande effekten på, hos Tesla framöver 5 år och ändå inte fått den.
Ja, alltså 2016 så sa han att nu finns all hårdvara på plats. 2017 så sa han det kommer definitivt finnas i slutet på 2017 för all hårdvara på plats, men det är, liksom, det är lite regulatoriska och mjukvara grejer kvar, men liksom det ni köpte förra året 2016, det kommer räcka för självkörande. Alltså, som du säger då, man är fortfarande inte ens i närheten 2021, utan snarare så är man sist och på väg att bli av med tillstånd och kanske till och med till slut kommer bli lite attackerade för att man har sålt luft.
Ja, sen vet jag inte om jag läste rätt eller om det var någon källa som var fel, men jag för mig att han har varit ute och snackat om att liksom han bryr sig inte ifall bolaget går under. Han vill liksom bara göra den här ändringen till det här elbilarna och hela den här gröna revolutionen. Men som sagt, jag vet inte ifall det riktigt stämmer att han är liksom beredd på att liksom skita i det här bolaget och bara så länge vi rör oss mot elbilar så kommer det må bra.
Ja, jag vet inte. Jag tycker det finns ingenting som antyder något annat än att han bara fokuserar på att bli rik själv. Alltså man tittar på sättet som han har hanterat sina optioner och market cap och sättet
som... Men bara
som
hela den här grejen med Bitcoin, liksom att han säger att han skulle prova likviditeten när han väl sålde. Jag menar, det vet du väl när du köpte Bitcoin ifall du kom in eller inte, ifall det var problem. Varför skulle du behöva prova likviditeten att komma ur ett instrument när du redan har fått det konfirmerat när du väl har köpt instrumentet?
Ja, alltså det är ett klassiskt fall av att ska du ljuga så ska du ljuga riktigt öppet och riktigt stort. Då kommer du undan med det, för man tänker att det kan inte vara sant. Han kan ju inte ljuga om de här sakerna rakt av. Men det är uppenbart att han har ljugit om full self-driving och även det där. Alltså det är löjeväckande när du tar upp det här med testa likviditeten. Och han gör det på precis den omfattningen som krävdes för att han skulle kunna redovisa vinst det kvartalet.
Eller bara den här aspekten när han säger att det drar för mycket energi och hela det argumentet. Jag menar, gjorde du en så pass dålig analys att du sätter hela ditt liksom bolag på risk och sen så har du inte gjort en hel fulländad analys för liksom hur hela betalningssystemet och hur allting är upplagt?
Om det är någonting som han kommer på 2021 när det här snackades om i hela världen, åtminstone 2017 på stor skala, jag förstår inte hur man överhuvudtaget kan tro att han vare sig är smart eller strategisk eller någonting, om man också kan gå på att han lärde sig det där precis där och då. Utan det är åter ett exempel av att han desperat försökte fram och tillbaka skapa lite sentiment och dessutom extra kassa till sig själv och Tesla.
Så det enda man kan dra av det är att du, om du nu väl köper Tesla eller bor Tesla, men du köper ju inte Tesla för att du tror på att de ska producera bilar eller vad det är. Du köper ju Tesla för att du tror på Elon. Elon är ju den enda anledningen varför man, eller i min värld, köper Tesla.
Mm, och där har han verkligen bevisat att han kan manipulera den här kursen som ett riktigt geni. Det är fullständigt imponerande hur han kan ta det här förlust och bluffbolaget som bara lever på subventioner och trading i kryptovalutor och öppen manipulation.
Men de förlorade väl pengar på själva bilarna, men de tjänade pengar på de här rätterna?
Ja, precis. Så det är utsläppsrätter och det är bitcoin som de har tjänat alla pengar på och sen har de förlorat pengar på bilar.
Det är också ett annat intressant ämne att en trade 2022 och 2023 tror jag definitivt kommer vara de här koldioxidutsläppen, de här rätterna, att man kan handla dem. De och sen såklart råvaror, men också att vi kanske kommer en ganska firm dollar. Jag tror att den inte kommer breaka så mycket lägre än vad det här är just nu. Utan den har byggt en liten bas här. Sen får vi se hur vi rör oss in mot de här mötena med Fed. Jag tycker att vi ser, det enda jag kollar på egentligen och skriver massa anteckningar på, det är hur Fed snackar och hur de basunerar ut sina nya kommentarer på marknaden. Och vi ser ju redan att Kaplan, Bullard och Rosengren redan börjar liksom ställa sig på andra sidan och vill redan nu se att vi ska börja tapera, medan marknaden är ju i långt ifrån att börja tapera. Vi pratade väl här för några månader sedan och liksom vi tyckte väl att vi kanske skulle kunna se någon slags höjning i räntan i slutet av 2022 och, Och nu kommer de ju ut och faktiskt säger att ja, vi är redo. Vi måste åtminstone börja tänka på att tänka att vi ska börja tapera. Och inte låtsas om att inflationen inte finns och att det inte är ett problem.
Ja, men det är tydligt att det finns en inflationsimpuls. City kom ut med en graf häromdagen som the shot eller the city shot eller något sånt där. Som visade på mycket, mycket högre inflationsförväntningar. Som sagt, Fed pratar lite grann. Jag tror i och för sig att det fortfarande är ganska mycket spel för gallerierna. Men vi ser tillväxtimpulser, vi ser post-covid-impulser. Det skulle behövas någonting nytt kanske för att dra ner det här. Och det nya, det skulle kunna vara kreditimpulsen från Kina. För den är då istället extremt negativ just nu. Det vill säga nya lån på den kinesiska marknaden. Det är ju kinesiska staten som styr exakt hur mycket lån som bildas. Och det gör de för att mikromanagera ekonomin. Och just nu så är den på en kraftigt negativ impuls. Så den skulle kunna motverka den här positiva inflations- och tillväxtimpulsen som kommer post-covid. Så jag är inte helt övertygad ännu om vare sig att Fed kommer att höja räntan nästa år ens i slutet av 2022. Och jag är heller inte helt övertygad om att den här inflationen är något annat än övergående.
Transitory.
Ja, jag är lite på transitory-spåret faktiskt.
Jag tycker bara att det är lite konstigt att säga att alla priser går upp. Vi har det på nästan alla råvaror. Liksom, hur kan det inte reflektera i ekonomin. Kolla en glass, jag menar en pigelin kostade 7-10 kronor för 5-6-7 år sedan, jag vet inte, när jag var lite yngre. Så nu kostar den typ 17-18 plus att den känns mindre också.
Mm. Ja, jag håller med om det här att det är inflation på massor med håll för oss vanliga konsumenter.
Sen om man säger att den är transitory, jag vet inte om det är rätt tänkt, men ifall du som hyresvärd hyr ut och sen så höjer du räntan, eller höjer hyran för din hyresgäst. Och helt plötsligt så går det från 150 kronor till 200 kronor. Och sen så säger vi att inflationen inte är transitory längre utan den stagnerar, den liksom flätar ut. Jag menar, hur kommer du ställa dig till den hyran då?
Ja,
det är inte så att du kommer sänka den tillbaka och säga att nu har vi inte inflation längre utan då kommer hyran vara där uppe.
Ja, fast det är ju också så här att om hyran är 10 000 i månaden och så höjer man den med 10% till 11 000 i månaden, då är det 10% inflation just den höjningen.
Och då måste ju det ändå reflekteras i löner, men gör det verkligen det?
Ja, det är ju högst oklart, för lönerna verkar röra sig väldigt, väldigt långsamt, för vi säger ju bara att den officiella inflationen är liksom 1% ändå. Så lönerna höjs under tiden bara från 10 till 10,1 eller kanske 10,3 om du har tur.
Jag tycker bara att hastigheten är alldeles för långsam för att det ska make sense.
Ja, men det är väl också lite så här att om då hyran höjs från 10 till 11, så är det med 10% och sen året efter stannar på 11, då har inflationen fallit till 0% igen.
Ja.
Och då var den ju transitory.
Ja.
Och den kanske tvingas stanna på 11, alltså hyran, det vill säga inflationen på 0% eftersom lönerna inte följer med. Och lönerna följer inte med för att företagen har ändå svårt att få upp lönsamheten ordentligt. Så att de går inte med på att höja lönerna särskilt mycket. Inte mer än de absolut mest måste. Och då blir det med en 2-3%.
Det enda problemet jag ser är att det är så extremt stora trender. Jag tänker alltid på när Martin kommer in och säger, är det några trender här? Är det några trender?
Ja, och jag snackar lite som djävulens advokat. För jag ser ju också vad alla råvaror gör. Det är ju det enda alla pratar om.
Det är så stora mönster. Liksom. Det är nästan sådana mönster som gör att det blir ett bokmärke i boken, utan det är en end of the era och sen så blir det helt plötsligt inte decennium men kvartal som blir väldigt stora, alltså bara hastigheten om du kollar på räntan som satts där i mars 2020, den rörelsen är ett bokmärke på samma sätt som oljan var, och när de där bokmärkena sätts i graferna eller i hela ekonomin, då blir det ett enormt stort trendskifte.
Mm.
och att släppa den tesen att den skulle fortsätta och betta på att en trend ska sluta och spela på hela mean reversion-tesen, då spelar du inte med oddsen i din favor.
Nej, jag håller med. Det måste finnas en balans mellan olika priser i samhället. Och som det är nu så har till exempel priserna på aktier, på fastigheter och det har börjat... Jag vill säga att på aktier och fastigheter, de har sprungit iväg från till exempel priset på arbete, alltså löner. Så lönerna behöver komma i fatt. Och lönerna behöver ju komma ifatt bland annat för att kunna betala hyra och köpa saker från företagen. För företagen behöver kunna få upp intäkterna som inte har sprungit med lika mycket som priset på aktierna. Så man måste få upp intäkter och då måste man kunna få upp konsumenternas förmåga att köpa de här sakerna också. Vilket betyder att lönerna också måste upp. Och på hela den här vägen för att få upp, när allt det här andra ska upp, då måste också priset på råvaror upp ordentligt. Och visst, priset på råvaror har gått upp senaste året jättemycket, men det finns väldigt mycket kvar om man tittar på relativ kurvor mellan råvaror och till exempel aktier eller mängden pengar.
Ett ganska roligt chart om vi snackar råvaror, det är bakhuvudet silver mot bitcoin. Jag tycker att silver ser exakt ut som bitcoin gjorde nu, fast 2019 när den gjorde sin gamla high, vilket innebär att nu skulle bitcoin vara runt 3 000-5 000, men silver är, vad står det nu, 17-18, jag har inte kursen 20, i bakgrunden.
25 kanske.
25. Så jag tycker jag är enormt bullish på silver just nu om någon metall. Jag tycker också att guld-silver-ration är riktigt bra risk-reward just nu.
Och även guld börjar se riktigt bra ut igen. Den har varit där och studsat på Fibonacci, den har studsat på en lite längre trendlinje. Den börjar nästan bilda en lite upp och nervänt huvudskuldra. Det finns många, många saker här som ser positivt ut.
Ja, men det är många fractals som är fina. Sen har vi också, vad heter han, Pottery Jones, han är ute och säger liksom full all in inflation trade efter det här mötet med Fed senast då. Så jag tycker också det är enormt bullish på de olika metallerna. Det enda jag ser som är ett litet problem, det är fall som sagt, man har det bakhuvudet med hela tapering-effekten. Jag menar, om du har en tapering så kommer ju dollar vara stark. Det är ingen snack om saken. Sen speciellt ifall det händer någonting i världen. Man ska också veta att så fort det händer någonting så flyr folk in i dollar. Och jag tror att man ska spela på en annan valuta när det är osäkert i världen. Då har man allokerat lite fel.
Ja, så om man sammanfattar det här lite grann, då är vi alltså väldigt bullish på Renault och liksom någon slags comeback för deep value i Europa.
Absolut.
Superbullish på silver.
Ja, silverbull.
Och guld också ganska bullish, men inte som silver.
Ja, jag och Martin snackade väl när guldet stod runt liksom 1900 någonstans. Och det är en enorm pivot där uppe som jag har, som är ganska svår att ta sig igenom. Men när vi bryter den pivoten, då kommer guld gå i nättaget. Det kommer skrika.
Ja, okej, om man är bullish på de här sakerna, råvaror, och också tror på lite inflation, då är du inte särskilt bullish på dollar och aktier heller.
Nej, egentligen så måste inte dollarn gå så dåligt. Jag tror bara att den kommer vara ganska firm. Den kommer hålla sig där, den kommer inte breaka, den kommer bara vara ganska lugn. Jag tycker ändå att den känns ganska stabil, fast de här andra makroekonomiska effekterna har en ganska stor påverkan på den. Men, ja.
Jag såg en undersökning från banken Natixis, en franskt konglomerat som skapades under den gamla finanskrisen. Men de är ganska duktiga, en ganska duktig affärsbank. I deras undersökning så tror kunderna på ett long-term average för real stock market returns på 17,5% per år. Alltså här är alltså long-term average efter inflation på 17,5%.
Det låter jättegalet.
Ja, vad tror du om det? Ja, galet, ja.
Ja, det låter helt galet.
Vad tror du själv om big tech, big market cap, passive flows, styrda index? Ska
alltså just nu så jag har ganska svårt att se ett bra risk-reward i index här just nu. Men om man tar upp olika aktiecase så tycker jag att det finns sjukt, sjukt mycket case där ute som man kan hitta alfa i. Men själva index har jag svårt att se någon edge i just nu, ifall man inte vill hedga sig och vara market neutral på något konstigt sätt. Men jag tycker att man ska göra som vi, liksom hitta några fina value case just nu och sen ha några big tech blue chips bolag som ändå drar ner liksom ifall att det inte skulle funka med de här value grejerna.
Vad törs du säga någonting om vad du tittar på särskilt just nu i ditt jobb?
Ja, men det är väl liksom allt ifrån hur dollarn rör sig till oljan, hur bonden tradar, ifall vi kommer ha en stark euro eller inte.
Har du någon spännande position på långsidan?
På långsidan, jag har faktiskt likviderat ganska stor del av min långa portfölj. Jag ser liksom inte risk-rewardet här uppe och jag står hellre utanför än att vara med på tåget just nu.
Jag ligger ju just nu all in privat, kan man säga, på Azelio och lite grann också på Stockvik efter de här D-krascherna.
Ja, vi kan väl ta upp dem lite mer och gå in på dem. Jag menar, vad, liksom, de här artiklarna som kommer ut i de här tidningarna, är de verkligen så relevanta som rubrikerna säger? För det är ju oftast liksom apor som skriver de där rubrikerna. Man ser liksom, Nordea är ner jättemycket, en rasar, så är det ner liksom 1% när DE sitter och skriver. Det är...
Ja, jag tycker det var ännu mer remarkabelt den här gången. Det var när de skriver saker som DI granskar. Det låter som en sån här riktig undersökande journalistik där man har hittat problem, både personliga och bokföringsmässiga och liksom verksamhetsmässiga på alla sätt. Liksom att man har granskat fram några graverande uppgifter. Men istället så handlar det om att man insinuerar lite saker som skulle eller skulle inte kunna vara problem, men som helt enkelt inte går att säga någonting om eftersom det är affärshemligheter.
Mitt enda tips är att skippa allt brus och göra sin en analys, hur man nu gör det, ifall det är via grafer eller om man kollar hur balance sheet eller respektive fundamental analys ser ut. Men det finns liksom en anledning varför de människorna sitter på det och skriver artiklar och inte sitter på i Marbella med en paraplydrink liksom.
Ja, och fundera.
Varför ska jag lyssna på en person som sitter och skriver en massa artiklar på DI?
Och särskilt till exempel när det är frilansjournalister. Jag vet ju själv som är lite så kursör i olika sammanhang att du har inte betalt för att lägga enormt massa tid. Du har inte betalt för att just granska ett företag och leta upp ny spännande information. Utan det vad du gör är du googlar lite, så slänger ihop en text som låter lite kul. Din redaktör som twistar till det lite eller vinklar till det lite extra med lite roliga ord. Om du har skrivit en kommentar om ett bolag som absolut inte är granskande, då kan din redaktör slänga dit ordet DI granskar för att det ska verka som ett bättre arbete än vad det faktiskt är.
Ja, och sen kan man också rida på vissa av de här trenderna eller vågorna. Den här cleantech konkurrenten till Azelio som liksom var verkligen ett bluffbolag. De hade ju inga orders, de hade ingenting. Och då helt plötsligt så kan man ju placera Azelio i det facket. Det betyder ju inte att de faktiskt är det.
Mm. Eller för den skull som är Stockvik där artikeln tog upp fullständigt irrelevanta helt andra bolag som var verksamma för 25-35 år sedan. De pratades om Siljans gasborrning och Lap Powers att de blev stämda för marknadsföringslagen för att vdns och grundarens fru inte föll just i näringslivets råd i smaken just där och då. Så
det enda man kan dra av det här, ja, är att det är liksom ganska kul att läsa. Det är lite en Kalle Anka-tidning eller liksom liknande. Det är humor. Det är liksom ingen rationell tidning som du ska dra investerarallokeringstips ifrån. Utan det är bara en kul läsning att ha på stranden, tycker jag.
Ja, men precis. Alltså, det påminner ju om mitt eget artikelförfattande som är tänkt att vara just underhållning. Men jag slänger också in lite utbildning, lite historik och lite så här relevanta relationer. Men även där så ska man faktiskt ha klart för sig att ingenting i DI eller i mina artiklar är rekommendationer som sådana. De är tänkta att vara underhållande och perspektivskapande.
Så det är där jag tror divergensen inte följs med för gemene man. Alltså man tror verkligen att det här är att nu är det en säljrek på Stockvigen. Ja. Nu har han gjort en enormt rigorös analys och nu kommer man med de här argumenten. Men ja, egentligen så är det inte så.
Och det gäller kanske bland annat för att Dagens Industri förr i tiden var en ekonomitidning. Men nu är den ju en kul kvällstidning, en skvallerblaska. Då har du lyssnat på
Antilop. Du har lyssnat på Antilop podcast som produceras i samarbete med Vexaton Media. Ingenting som du har hört i det här avsnittet har varit någon form av rekommendation och alla placeringar är förknippade med risken att förlora hela eller delar av ditt kapital. Glöm inte att prenumerera i din podcastapp och lämna gärna en recension så hjälper du oss nå ut till fler lyssnare. Mer information om Antilop hittar du på antilophedge.com. Där får du även tillgång till Antilops senaste memos.